Med denna timme ska vi börja en serie lektioner över ämnet den kristna friheten. Den kristna friheten. Denna frihet, det är en frihet som är okänd för icke-kristna. En del tror ju att frihet finns bara bland hedningarna. Blir man kristen, då är all frihet borta. Men det är precis tvärtom. Det är först när man blir en kristen som man är fri. Alla som inte är kristna är ofria, är trälar. Det är väldigt viktigt att ha detta klart för sig. Och det är en stor tragik att det har nästan blivit tvärtom. Att vill man vara en kristen, då är man en ängslig och ofri människa som måste gå böjd under många stadgar och regler. Och det blir väldigt svårt och besvärligt att leva. Men däremot är man hedning, då är man fri. Och många tänker så här: jag vill inte bli kristen för jag vill vara fri. Det är alltså alldeles tvärtom. Alla som icke tror på Kristus är ofria. Är fångar. Är i träldom, i mörker. Den kristna friheten, den har vi bara i Kristus. Kristus har frigjort oss. Paulus säger i Galaterbrevet 5:1: för att vi ska vara fria har Kristus frigjort oss. Stå därför fasta och låt icke något nytt träldomsok läggas på er. En kristen har inget träldomsok. En kristen är fri. Och det är ju egendomligt att denna sanning kan bli bortglömd. Jesus säger i Johannes 8: om nu sonen gör er fria, så blir ni verkligen fria. Den frihet som är den kristna friheten, den har ju sin grund i Kristi verk. Kristi återlösning. Kristi friköpande av oss. Rättfärdiggörelsen. Det är grundvalen. Om vi icke genom Kristus är friköpta, om vi inte genom Kristus äger en rättfärdighet oss tillräknad, som gäller inför Gud, som är tillräcklig, som håller, som är fullkomlig, då är vi inte fria. Den människa som inte är rättfärdig inför Gud är inte fri. Då måste vi ju nämligen på något sätt försöka göra oss fria. Till utan en rättfärdighet som håller inför Gud är man ofri. Då måste vi försöka att rättfärdiggöra oss. Och det går ju inte. Vi får träla och träla med lagen. Och vi kommer aldrig att kunna göra oss fria. Evangelium, det glada budskapet, det är alltså att Kristus har frigjort oss. Friköpt oss från lagens förbannelse. Den som felar i ett är skyldig till allt, står det. Om vi inte håller lagen till punkt och pricka i alla stycken, så står vi under förbannelsen. Då vilar Guds vrede över oss. Då har vi djävulen till vår far. Då är vi hans barn och hans slavar, denna onda furste här i världen, under vilken de flesta trälar. Men har Kristus friköpt oss? har han fullkomligt till punkt och pricka hållit lagen och gjort det för oss, då är vi fria. Och är han rättfärdig för oss, så att vi genom honom äger den rättfärdighet som krävs, som håller, som gäller inför Gud, då är vi fria. Och lägg märke till att den kristna friheten betyder inte bara frihet från människostadgar, frihet från ceremoniallagen, det är frihet från allt. Det finns inte ett enda bud som vi måste träla under. Ja, men 10 Guds bud då? Vi är friköpta från allting. Kristus har hållit alla buden. Och först och främst 10 Guds bud för oss. Ja, men ska då inte vi som kristna hålla buden? Nej, inte för att bli rättfärdiga. Det är vi redan. Om vi måste hålla buden för att bli rättfärdiga, då är friheten bortblåst. Då finns den inte. Då är där ängslan och fruktan och osäkerhet och träldom och ångest. Har jag hållit buden? Har jag hållit dem tillräckligt och fullkomligt? Och det har jag inte. Vi är friköpta från allt. En kristen försöker lyda Gud, hålla buden, inte för att bli fri, utan därför att han är fri. En kristen har genom den nya födelsen fått ett tacksamhetens, kärlekens sinnelag till Gud, så att han vill älska honom och vill älska sin nästa till sin nya invärtes människa. Och vi behöver inte gissa oss till hur vi då ska göra för att älska Gud och behaga honom. 10 Guds bud visar oss hur man lever om man älskar Gud och sin nästa. Buden sammanfattas, hela Guds vilja sammanfattas i det dubbla kärleksbudet. Kärleken till Gud och kärleken till nästa. Men dessa bud kommer inte till oss som krav som plågar och smärtar oss och som vi får träla under. Vi behöver inte älska Gud och nästan för att därigenom vinna frälsning och rättfärdighet och barnaskap. Det har vi fått. En kristen vill till sin nya invärtes människa fritt och otvunget älska Gud och sin nästa. Lägg nu märke till att jag säger till sin invärtes nya människa. Den kristne är inte bara en invärtes ny människa. En kristen är också till stor del en gammal elak typ. Med onda lustar och begärelser som ingalunda fritt och otvunget vill älska Gud och sin nästa. Vår gamla Adam finns kvar. Och gamle Adam gör ingenting av kärlek till Gud fritt av glädje. Kan det inte. Den gamla människan ska dödas, ska korsfästas. Vi ska alltså ha klart för oss som utgångspunkt när vi behandlar ämnet den kristna friheten, att endast en kristen äger denna frihet, och vi äger den i Kristus. Grundvalen är Kristi fullbordade verk för oss. Där Herrens ande är, där är frihet, säger aposteln Paulus. Den troende har Herrens ande. Och denna frihet som vi äger genom tron, genom Kristus, Den känner icke världen. De oomvända är främmande för den. Den frihet som Kristus har vunnit åt hela världen, men som världen föraktar och vänder ryggen åt. Världen älskar mörkret mer än ljuset, träldomen mer än friheten. Nu kan vi med en rad punkter försöka att närmare sammanfatta och precisera vad som menas med kristen frihet och vad som inte menas med kristen frihet. Vad som är ett rätt bruk och ett falskt bruk eller ett missbruk av den kristna friheten. Den kristna friheten, den är en andlig frihet. Det är alltså inte frågan om eller liktydigt med en yttre frihet. Vi kan vara trälar under en diktator. Vi kan sitta i fängelse. Vi kan vara utsatta för kedjor och tvång och ändå äga den kristna friheten. Den kristna friheten är en andlig frihet. Den kristna friheten är samvetets frihet. Det är inte en kötslig frihet. Det är en andlig frihet. Den kristna friheten är frihet från lagen. Kristus är lagens slut. Är det lagens ände. Romarbrevet 10:4. Genom Kristi död har vi blivit fria från lagen. Galaterbrevet 4:4-5. Och alla vet här nu att när jag säger lagen, då är det loven. Det råkar heta lagen på svenska. Och frihet från lagen betyder ju frihet från lagens förbannelse. Det vill säga att vi är förbannade när vi inte uppfyller lagen. Vi kan ju svara, vi har uppfyllt lagen, inte i oss själva. Kristus har gjort det för mig. Och när han har gjort det har jag gjort det. Hans laguppfyllelse är min. Och därmed är jag fri från lagens förbannelse. Lagen kan icke förbanna mig. Vi kan läsa om detta i Galaterbrevet 8:1 och Romarbrevet 8:1 och Galaterbrevet 3:13. Är vi fria från förbannelsen, är vi fria från tvånget och träldomen. Den nya människan, den nya invärtes människan i den kristne, behöver inte tvång, inte hot. Det behöver gamla Adam. Den nya människan behöver endast förmaningar under hänvisning till Guds nåd och barmhärtighet. När Paulus i Romarbrevet 12:1 förmanar de kristna, så förmanar han dem vid Guds barmhärtighet. Vad de alltså ska göra av tacksamhet över den nåd och barmhärtighet de har fått i Kristus Jesus. Vår kristna frihet är frihet från ceremoniallagen som gavs i gamla förbundet. Vi är alltså fria från Guds högtidliga bestämmelser som han gav åt sitt folk i Israel. Angående en rad saker som rörde mat och kläder och högtider och dagar. Vi är inte bundna till någon viss kalender, någon bestämd tideräkning. Vissa högtider. Det tror en del människor, fastän de ändå är klara över eller har upphört med att fira lövhyddohögtiden. Det finns en del kristna som känner sig oerhört bundna till tider, dagar och stunder. Fast de generar sig inte det minsta för att de går rakt emot vad Gud har sagt om lövhyddohögtiden. Det står hur många dagar man ska fira den. Vad man måste göra. Att man ska till Jerusalem. Vad man ska ha med sig för offerdjur. Det står vad man får äta och inte äta. Och man struntar blankt i vad Gud har sagt om lövhyddohögtiden eller påskhögtiden eller veckohögtiden. Men känner sig ändå slaviskt bunden till en del andra föreskrifter som har med kalendern och högtiden att göra i gamla förbundet. Man känner sig bunden till sabbaten. Fastän man gör en obiblisk operation att flytta den från lördagen till söndagen. Vi ska säga mer om detta senare. Man känner sig bunden till vissa matlagar, men inte alla. Man är tydligen själv herre, så att man kan välja vilka lagar som gäller och inte gäller. Så bryr man sig inte om allt vad som står om djuren, vilka som är rena och vilka man får äta och inte äta. Men man känner sig hårt bunden vid att inte äta blodpalt kanske. Och detsamma gäller om dryck. Apostlarna fick ta itu på skarpen med missförstånd när det gällde ceremoniallagen. När man inte var klar över att man var fri från ceremoniallagens bud om vad man fick äta och inte äta, om ceremoniallagens festkalender och mycket annat. Och det är framförallt i Romarbrevet 14, Galaterbrevet 4 som det här tas upp. Vi kunde också kanske citera en vers från apostlamötet i Jerusalem. Apostlagärningarna 15. Där står det i den 10:e versen. Varför frestar ni då nu Gud genom att på lärjungarnas hals vilja lägga ett ok som varken våra fäder eller vi har förmått bära? Tvinga lärjungarna att hålla bestämda bud och stadgar. Ett ok som varken vi eller våra fäder har förmått bära. Kanske också skulle citera Galaterbrevet 4, vers 11. Vi kan läsa från vers 10. Ni aktar ju på dagar och på månader och på särskilda tider och år. Jag är bekymrad för er och fruktar att jag till äventyrs har arbetat förgäves för er. Så allvarligt är det när man på nytt efter frigörelsen genom Kristus går in under lagens tvång. Därmed förkastar man Kristus. Förkastar man den frihet man har fått. Och då säger Paulus, då fruktar jag att jag har arbetat förgäves för er. Friheten vi har i Kristus innebär en frihet från syndens härskande och slaveri. En kristen är inte längre syndens träl. En kristen sörjer över synden. Ordet verkar i den kristne så att man förskräckes över synden. Ordet skapar sorg över synden och tillåter inte att synden försvaras, hyllas, utan driver oss till att bekänna vår synd. Evangelium driver oss till syndares frälsare med bön om förlåtelse. Evangeliet skänker oss nytt hopp och ny tröst när vi blir vissa om att Kristus har dött också för dessa synder och förlåtit mig alla mina synder. När vi säger att den kristna friheten innebär frihet från syndens härskande, så betyder det inte att hos en kristen försvinner syndandet. Grova utbrott av synden, det ser man ytterst sällan hos en kristen. Men ska vi kalla det för finare synder, eller det som är själva roten till synderna, ond lust och begärelse inne i oss, i vårt hjärta. Lust och begär till det som är orent, det som är synd, det är inte borta, det finns där. Ty det hör med till den gamla människans natur, och den naturen har vi kvar. Om vi skulle blanda ihop frihet, kristen frihet, med frihet att synda, att oförhindrat fortsätta i synd, då är det ingenting annat än eländigt slaveri. Vi sa förut att vi är fria från lagens förbannelse och därmed från Guds vrede. Vi kunde läsa Efesierbrevet 2, vers 3. Och vi voro genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi lika som de andra. Men, och så följer det vad som har skett genom Kristus och genom tron på honom. Nu står vi inte under vreden och vredesdomen längre, utan under nåden. Vi är nådaståndet. Därmed så är vi också fria från döden. Inte från lekamlig död. Det vill säga, vi är inte fria som kristna från förgängelsen. Den är inte borttagen, den finns. Vi blir svaga. Vi får ont, vi blir sjuka. Vi dör. Hjärtat slutar slå. Lemmar slutar att fungera. Men vi är fria från döden. Det vill säga döden i dess egentliga djupa innebörd. Den eviga skilsmässan från Gud. Den som tror på mig ska inte dö. Kroppen ska bara sova. Den som tror på mig lever. Lever med mig. Den troende rövaren på korset, han dog ju. De kom fram, de såg hans kropp, den var död. De slog sönder, har jag för mig, hans ben. Så att han skulle vara riktigt död. Men han levde ju. Han var i samma stund som han dog med Kristus i paradiset. Idag ska du vara med mig i paradiset. Där kan vi se också hur ett besinnande av vad Kristus har gjort och tro på honom tar bort dödsskräcken. Vi kunde fasa inför döden, och när man hänger där på ett kors så kunde man vara helt upptagen av bara skräck och fasa. Tron på Kristus tar bort dödsskräcken. Vi vet att ingenting kan nu fördöma oss. Inte synden, inte döden, inte djävulen, inte helvetet, inte motståndarna, inte världen, inte någonting. Jag kan känna ångest och kval över min synd. Av klentro, av svag tro, kan jag bäva och frukta, uppfyllas av skräck och fruktan för döden. Men evangelium, när det uppfyller mig och när jag tar blicken bara på Kristus, då besegrar det döden och dödsfruktan. Nu är vi som kristna i regel svaga i vår tro. O, ni klentrogne, säger Jesus. När man är i båten på Genesarets sjö tillsammans med Jesus och vågorna går så höga så att man har valt att döma kommer att gå till botten, då blir man förskräckt. Men egentligen hade man ju inte behövt bli förskräckt. Om man hade insett vem Kristus var och tänkt på det och förlitat sig på honom, så kunde man ju vara helt lugn. Om man så ligger där och sover, spelar ingen roll, är han med så är jag helt lugn. Det får komma hur mycket storm och hur mycket vatten som helst. Men man var klentrogen. Och det säger också Jesus till lärjungarna: ni klentrogne. Och så är det med det kristna. Vi förmår inte att glädja oss till fullo över vår frihet. Det är alltså egentligen inte risk för att vi är för fria, att vi tror för mycket på den kristna friheten, utan det är tvärtom så att vi ser den för lite och vi tror för lite på Kristus och den frihet han har vunnit åt oss. Vi tror nu och då att döden är starkare. Vi tror nu och då att vinden och stormen är starkare än Kristus. Vi tror att våra sjukdomar är starkare, våra fiender är starkare. Vi tror att synden är starkare. Men det är ju fel. Allt är fel. Kristus är starkare och har övervunnit världen och har krossat Satan. Han har all makt över vinden och vågorna. Över allt. När vi talar om kristen frihet så innefattar ju denna frihet inte minst frihet från människor och människofruktan. Människofruktan är ett salighetshinder, sa de gamla lärarna. De hade förmodligen sett hur lärjungar var rädda för människor. Fruktade grannarna, fruktade gruppen, fruktade jag vet inte vad. Vad ska de säga? Vad ska de tänka? Människofruktan är mycket allvarligt. Den kristna friheten innebär frihet från alla människor, från alla människobud, från människors ögon, från mänskligt dömande, från mänskliga stadgar. Vi ska komma ihåg att det Kristus har lämnat fritt, det får ingen människa göra till ofritt, till synd. Och ingen får upphäva sig till domare över en annan människas samvete och härska över en annan människa och oroa henne i samvetet. Ingen får lägga på en annan lagar, stadgar som samvetstvång. Paulus säger i andra kor 1:24: icke som om vi vore herrar över er tro. Och Petrus 5:3 i första brevet: uppträd inte som herrar över era församlingar. Vi har en enda herre. Ingenting annat får stå över oss än Herren, än ordet. Paulus säger i första kor 7:23: bli inte människors trälar. Bli inte människors trälar. Om vi är fria från den gudomliga lagens tvång, från den gudomliga lagens förbannelse, och det är vi, hur mycket mer är vi då inte fria från människostadgar? Vi är fria också från människors läror, människolära. Fåfängt dyrkar det mig, säger Jesus i Matteus 15:9, eftersom det läror det förkunnar är människobud. Våra bekännelseskrifter talar om tyranni, samvetstyranni. När man ställer upp stadgar och lagar som man tvingar in människorna under. Påvedömet har alltjämt och hade på Luthers tid en rad stadgar som man måste hålla. Än idag så måste man erkänna påven som den högste andliga auktoriteten om man vill bli salig. Om man införde sådana stadgar som celibattvång till exempel för prästerna, stadgar om att man fick inte äta en viss sorts mat på fredagarna, för bara ta ett exempel, och sådana stadgar som man tvingar på människorna, det måste de tro, det måste de rätta sig efter, så måste de handla, annars förlorar man saligheten. Det är samvetstyranni. Det är också samvetstyranni om man vill tvinga någon att tro eller göra en sak utan att han är övertygad om att det är rätt. Om man till exempel säger till någon, han måste göra så och så, och då säger den andra, jag förstår inte, jag kan inte se att det är rätt, att det stämmer med Guds ord. Då säger den andra, ja, du måste i alla fall tro så eller göra så, handla så, för det har sett Erlandsson sagt. Det är samvetstyranni. Det är en svår synd om man skulle gå tillväga på det sättet. Och vi måste också komma ihåg när vi bär fram det bibliska vittnesbördet, att den som hör det har att ta ställning. Vi kan inte gå in i den människans samvete, och vi kan inte tvinga på människan vår tro och vår övertygelse. Och vi ska komma ihåg det bibliska ordet, det som inte sker av tro, av övertygelse, det är synd. Vi ska inte tvinga människor att synda genom att härma efter oss bara därför att de vågar inte annat. De är inte övertygade om att det är sant, men de gör det bara för att tillfredsställa oss kanske. Jag ska också betona att ett vaktslående om den kristna friheten är en egenskap som är ett typiskt kännetecken för en rätt luthersk församling. Något som kännetecknar evangelisk luthersk tro. Den lutherska kyrkan står som en trogen beskyddare av den kristna friheten. Luther skrev en bok om kyrkans babyloniska fångenskap. Luther skrev en bok om en kristen människas frihet. Den lutherska reformationen återupptäckte den kristna friheten och kämpade på barrikaderna för denna frihet som hade återvunnits. Den får inte på nytt gå förlorad. Man kan säga att i samma takt som på nytt romersk-katolsk surdeg kom tillbaka in på lutherskt område och inte minst på reformärt område i och med bland annat pietismen, i samma takt gick den kristna friheten förlorad. När man blev oklar om friheten i Kristus, om nåden alena, om att Kristi verk är en fullbordan, en färdiggjord rättfärdiggörelse och återlösning, och gick över till att lära att det var bara en förberedelse som hade ägt rum. Första steget var taget, det avgörande steget. Men nu så måste vi med våra resurser utnyttja denna möjlighet och med Guds hjälp försöka förverkliga en frihet och en frälsning. Då gick friheten förlorad. När den lutherska nådeläran blev missförstådd eller glömd, så gick friheten förlorad. Den lutherska förkunnelsen innebar en frigörelse för förslavade samveten. En frigörelse från påven. En frigörelse från svärmarna och bildstormarna. En frigörelse från de upproriska bönderna, så som blandade ihop andligt och världsligt regemente. Man kan också säga att där den kristna frihetens princip är okänd, där finns ingen luthersk församling, ingen rätt evangelisk-luthersk tro. Där man känner till principen om den kristna friheten i teorin, men där man av olika skäl inte genomför den och tillämpar den i praktiken, där finns förvisso en luthersk församling, men den är inte välgrundad. Den är mycket svag. I äktlutherska läroböcker, där brukar man, när man behandlar den kristna friheten, ställa upp en lång lista på sådant som går emot den kristna friheten. Man räknar upp sekter av skilda slag som berövar det kristna friheten genom allehanda människostadgar och tvång. Man börjar då i regel att nämna papisterna. Lägg alltså märke till att de lutherska fäderna gör som våra lutherska bekännelseskrifter. Man räknar den romerska kyrkan som en sekt, den främsta sekten. En sekt har inte någonting att göra med storleken på samfundet att göra. Den romerska kyrkan är ju den största av de yttre kyrkorna. Den är en sekt därför att den för ut människoläror och tvingar människor in under människolärors och människostadgars tvång. Det må gälla avlatshandel eller bikttvång eller äktenskapsförbud för prästerna eller visst matförbud eller att man inte får ta emot Kristi blod i nattvarden. De reformerta, de är också under massa människostadgar, och det gäller också episkopaler och metodister och presbyterianer, och vi ska här inte bry oss om att gå in på det och ge exempel på det, utan vi ska närmare se på vad den kristna friheten innebär, vad som är en rätt frihet och vad som är ett missbruk av den kristna friheten. Man missbrukar den kristna friheten om man med hjälp av den frihet vi har i Kristus vill försvara synd och ondska. Aposteln Petrus säger i 1 Petri 2:16: ni är ju fria, dock inte som om ni hade friheten för att därmed överskyla ondskan. Det är likaså ett missbruk om man vill försvara köttets gärningar genom att man är fri. Paulus räknar ju upp köttets gärningar. Vi kanske ska läsa upp vad han säger i Galaterbrevet 5 om köttets gärningar. Köttets gärningar är uppenbara, 5:19 och framåt. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, trolldom, ovänskap, kiv, avund, vrede, genstridighet, tvedräkt, partisöndring, missundsamhet, mord, dryckenskap, vilt levande och annat sådant. Köttets gärningar ska vi inte befrämja under hänvisning till att vi är ju fria i Kristus. Fast mer, säger aposteln, må ni tjäna varandra genom kärleken. Ty hela lagens uppfyllelse ligger i ett enda budord, nämligen detta: du skall älska din nästa som dig själv. Men om ni bits inbördes och äter på varandra, så må ni se till att ni inte blir uppätna av varandra. En sammanfattning för vad vi ska tänka på som kristna, vad den nya människan ska vara uppfylld av, är alltså kärleken. Kärleken till Gud, kärleken till nästan. När man utnyttjar den kristna friheten mot kärleken, då missbrukar man den. Och där ska vi börja med nästa lektion efter vårt uppehåll. Ta upp den här frågan, när handlar vi mot kärleken? När missbrukar vi den kristna friheten?